vi kvinnor lägger 5 timmar mer i veckan på hushållsarbeten, men 200 timmar mer per år på jobbet, på arbetsuppgifter som inte ingår i ens rollbeskrivning, för att vi är hjälpsamma och lite omtänksamma. Och det är så trevligt när det är god stämning. Och samtidigt så löper kvinnor 41% ökad risk för stressrelaterad psykisk ohälsa.
Och där ser man också att inom kinesisk medicin har otroligt mycket visdom och insikter. Det finns möjlighet till att hjälpa, till att skapa förutsättningar, som jag brukar kalla det, för att man ska må bra i sin cykel till exempel.
Mm. Vad är det man behöver veta? Jo, för det första behöver man leta efter det. För det andra måste man systematiskt använda sig av metoder som minskar risken för bristningar. Bara grundläggande kunskap som man inte tillämpar. Och det är oacceptabelt.
Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag är Carina Lundstedt, förläggare och poddens producent. Och vi är så glada för att just du lyssnar på oss. Vi har vuxit en hel del de sista månaderna. Och nu har vi över 150 000 lyssningar per månad. Alltså nedladdningar av något avsnitt av vår podd. Mm. Ja, och vi har ju nu cirka 140 avsnitt i vår bank, om du är sugen på att gå tillbaks och se vad är det för ämnen som du kanske har missat. Det är också så många av er som skriver till oss och berättar om era hälso- och livsresor. Och vi läser allting. Vi hinner inte riktigt svara på allt, för att det är väldigt mycket överallt. Men det är så fint att få den här inspirationen till nya avsnitt hela tiden. Idag ska vi ta upp en av de stora orättvisorna inom vården. Skillnaden i vård av kvinnor respektive män. Skillnaden i syn på kvinnors rätt till hälsovård och mäns möjligheter. Och den bristande förståelse för det som är unikt kvinnliga hälsoutmaningar. Där allt från smärthantering till ätstörningar ser annorlunda ut hos kvinnor än män. För att inte tala om alla unika kvinnoproblem som länge inte togs på allvar. Som till exempel endometrios. Vi har än en gång vår fantastiska hälsopanel på plats, och de ska dyka ner i hur en bättre vård ska kunna skapas för oss kvinnor.
Ja, hej, välkommen. Jag heter Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och biolog. Och vi gillar ju inte att gnälla här, utan vi försöker vara konstruktiva. Ja. Men då måste vi ner och borra, och vård börjar ju i den medicinska forskningen. Förståelsen för människan, och där satte man längre mannen som måttstock. Kvinnors specifika behov, både liksom i kroppen och psykologiskt, studerades inte, ja, kanske inte ens antogs att existera. Och vi vet till exempel idag att mediciner som har utforskats främst på män kan få fler biverkningar för kvinnor.
Mm. Är det ju upprörande.
Ja, men till exempel om man har forskat fram sömnmedelsdoser för män. Mm. För kvinnor kan det bli som ett klubbslag i huvudet. De har haft i USA försäkringsfall där kvinnor kör runt helt groggy, så att säga. Va? Därför man inte testade. Mm. Vi vet att kvinnor har högre sjukskrivningstal i Sverige. Dubbelt så hög risk att dö efter hjärtinfarkter i Sverige. De här sakerna är ju en rad obalanser som gränsar mellan det som vi bara vetenskapligt måste liksom arbeta med och utforska. Mm. Och ibland är djupt chockerande märkliga. Och en av de saker, jag vet inte vad du tycker, men det som förbluffar mig är mest är förlossningsvården. Alltså att man inte får det att fungera trots att man vet exakt hur många som ska föda i månader i förväg. Är inte det märkligt?
Nej, men det är inte klokt. Alltså.
Det är på något sätt sådär att när det gäller kvinnor så säger man då till exempel förlossning. Ja, men det är ju friska kvinnor. Varför ska de ha vård? Och tittar man på statistiken så har ju antal vårddygn i snitt efter en förlossning från 7 dagar till 1,5 dag.
Ja. Nej, det är väldigt eftersatt på flera plan. Jag upplevde väldigt mycket att det var så här, men det här är så naturligt. Och det är klart att det är naturligt. Men med det sagt så blir det också lite vifta bort så. Att ja, nu ska du hem och amningen kommer
funka. Ja, men det är naturligt
att
dö också. Ja, ja. Men det betyder inte att det inte är värt omsorg.
Nej, exakt.
Det är ju det, och jag tänker också, precis som du säger. Första gången man börjar amma, vad vet man om amning efter 1,5 dygn? Noll.
Jag fick så skitdålig hjälp
Första gången funkade det hur bra som helst. Andra gången, och det här är ett helt avsnitt får vi nästan säga. Vi går igång.
Vi går igång fruktansvärt.
Nej, men alltså med Oscar, mitt yngsta barn. Det var jättesvårt att amma. Och han hade någon typ av intolerans, upptäckte vi sen. Och liksom fick ont i magen av att amma. Och de bara tjatar på mig de här, på mödravården och bara, nej men fortsätt bara. Och det är liksom amning. Hade jag fått hjälp, jag är övertygad, hade jag fått någon som sagt, bara, ge nu bara flaska. För han vägde 5 kilo. Han var så hungrig, så han bara sög i sig, fick i sig all luft. Men du vet, då gör man som de säger. Och så blev det kolik och det var bara hellskrik i nästan ett år. Liksom. Och det kan man väl inte. Man måste ju se till liksom.
Ja, men man måste få hjälp. Och det handlar ju om att vara nära kvinnan då. Ja. Och stödja och kunna titta på hur amningen går. Och när man inte har ammat så mycket innan. Då vet man ju inte heller liksom hur mycket barn ammar. Utan man tror en gång var fjärde timme.
Men barn är så olika också.
Och barn är olika och har olika mönster. Ja. Men då har du fött en sån här. Jag hade en 5,3 kilos bebis. Ja. Han var näst störst på sjukhuset. Ja. Den som var större var en liten pojke som var son till en turkisk brottare. Han vägde 6 kilo. Han var enorm. Och sen kom vi.
Oskar vägde 4,930 och var längst på BB Stockholm där han föddes. Så han har möjligen fortsatt något längdrekord där på 57 centimeter. Vilket är mycket. Ja, ni hör, här går vi igång.
Vi går igång.
Livets stora
frågor. Men det här är en viktig, och vi ska få hjälp av vår hälsopanel att titta lite på det här. För att det är lätt att gå igång på alla. Liksom känslomässigt, men vi ska försöka borra lite i det här.
Och i kvinnohälsa i stort.
I kvinnohälsa i stort och hur den kan bli bättre.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa. Och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal. Och de har ett högt innehåll av fibrer. Bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion. Både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott. Som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i 3 varianter. Husk Mage i balans Classic. Husk Mage i balans mjölksyra bakterier. Och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra huskmage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Huskmage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Nu sitter jag här med vår fina hälsopanel som vi är så glada att ha här igen. Jag tänkte låta er introducera Diamantis Kokovinos. Vem är du?
Hej Maria, tack för att vara här igen. Jag är utbildad till läkare i kinesisk medicin och utbildad till naprapat. Och jobbar då dagligen med, i min klinik ute i Solna och tar emot patienter med alla olika typer av hälsobesvär.
Och före detta, basketspelare på elitnivå.
Ja, det stämmer.
Ja. Martin, vem är du?
Jag är läkare och forskare och har jobbat mycket med hjärnan och beteende.
Professor på Karolinska. Mm. Ja, har du hållit på med någon idrott på elitnivå?
Absolut inte. Jag blev alltid vald sist i basketligan.
Ettan och den som valde sist. Katarina, vem är du?
Jag är legitimerad psykolog. Inte bara psykolog, jag är tvåbarnsmamma också. Mm. Och jag har ju snöat in totalt på det här med det goda livet, välbefinnande, att känna mening i tillvaron. Hur gör man det? Så jag har skrivit flera böcker om det här och ut och föreläser om det varje vecka för organisationer och äldre och unga och alla som vill lyssna pratar jag om.
Härligt. Och vi ska ta och undersöka det här med kvinnors hälsa och titta på det från alla håll. Vad tänker ni? Kvinnors problem, vård, stödbehov, eftersatta medicinskt, psykologiskt, behandlingsmässigt. Vad har ni sett och vad har ni tänkt genom era yrkesbanor hittills? Martin?
Jag har varit med om resan ifrån fibromyalgins barndom. När det bara var damen som hade ont, punkt. Till att de fortfarande behöver mycket stöd, men att man har en långt större förståelse. Och det gänget som jag har jobbat med har varit med om att förändra hela världsordningen kring detta, det vill säga hur man klassificerar smärta och smärtsjukdomar. Och det är väldigt aktuellt när det gäller kvinnohälsa, eftersom smärtsjukdomar är väldigt överrepresenterade bland kvinnor jämfört med män. Och så jag har ju sett hela resan och haft flera gånger anledning att fundera kring hur ska vi förstå vetenskapliga data i förhållande till detta.
Mm, skillnad mellan könen.
Precis, och samtidigt så har jag då också sett överdrifter i den vägen som har nästan stoppat debatten. Det vill säga det gäller att ha torrt på fötterna när man lägger fram sina data på området. Mm. Därför att det är inget superlätt område.
Mm, mm. Diamantis, vad har du sett och hur har du tänkt kring det här?
Jag började ju min kliniska verksamhet för 3 år sedan. Kvinnor är överrepresenterade, nästan 95% av alla som kommer till mig är kvinnor. Och utifrån kinesisk medicinsk perspektiv så ser vi på kvinnohälsan lite annorlunda vad man gör utifrån det västerländska medicinska. Men när jag förklarade i min senaste bok Hormonell harmoni, den holistiska vägen, utifrån ett integrerat perspektiv, så bästa utav alla världar, så är det väldigt många som hamnar till vissa insikter och både i bredd och djupt på vad förklaringsmodellen kan vara och varför det här väldigt delikata hormonsystemet kanske blir rubbat så att säga från så tidig ålder.
Mm.
När 90%, 89% utav 16-åriga svenska flickor rapporterade någon form av menstruationsbesvär, så ser vi väldigt tydligt att det är då en epidemi som råder och att det är inte bara någon enstaka, med vi måste se över det här utifrån större perspektiv och se vad kan vi göra då kollektivt för att hjälpa kvinnor i alla åldrar. För vi ser också att det är någon form av någon problematik som fortsätter från då puberteten hela vägen upp till övergångsåldern. Och det är de kvinnor som främst kommer till mig med eller utan smärta och andra eller relaterade då besvär.
Mm. Katarina, är det lite så här att traditionellt, alltså kvinnor har fått tåla lite grann för att liksom, ja, det var saker som kvinnor skulle ta. Det var en del av kvinnolivet på något sätt. Vad tänker du om det?
Jag tycker det är ju upprörande minst sagt när man ser till historiskt hur vi har sett på kvinnors till exempel mentala hälsa. Vi vet om att kvinnor har haft färre privilegium än män alla tider, i alla kulturer, inte alla kulturer, men i väldigt många. Och när kvinnor då uttrycker missnöje kring det här, att jag mår inte bra, jag känner mig trött eller ledsen eller arg eller jag har jätteont i kroppen, så blir det avfärdat som hysteria eller hysteriska kvinnor.
Mm.
Och det har ju sakta men säkert så börjar det jämnas ut och man börjar få upp ögonen för typiska kvinnobesvär. Men jag tror att det finns ett jätteproblem att det inte är kvinnor representerade bland forskningsledare som kan bära kvinnofrågor, eftersom hittills har det inte verkat vara så många män som, tillräckligt många män som tycker det är viktigt att vi visst forskar på kvinnor, trots att de är variabla som subjekt i labbet. Att vi har hormoner och en menscykel och att vi föder barn, att vi är i klimakteriet. Allt det här har ju gjort att man lite dragit sig för att forska på den kvinnliga hälsan.
Men nu ska vi titta på det där. För det har ju varit argumentet att kvinnors hormoncykler gör att de är mer, det gäller ju både försöksdjur, alltså däggdjur, och människor, är svårare att studera. Vad säger du som hjärnforskare, kvinnors variabla hormoner? Är det svårare att utföra forskning på honor, om det är djur och kvinnor?
Att mycket av den tidiga läkemedelsforskningen har fokuserat på män är att man vill undvika att ge läkemedel till kvinnor som kan vara gravida, helt enkelt. Det är ett huvudskäl. Sen finns det en del andra, och då måste man skilja på forskning som är till för att hitta en specifik mekanism. Då behöver man stor stabilitet i försöksgruppen. Och sen så finns det den forskningen som är till för att förstå hur människor fungerar i största allmänhet. Och då måste man naturligtvis ha allihopa representerade. Det som man gör felet ofta är att man tar forskning från den här första typen av mekanistiskt orienterad forskning och överför den på människor. Och det går aldrig bra när man gör det. Alltså man måste alltid...
Kan du ge ett exempel praktiskt?
Ja, till exempel så kanske man vill undersöka en smärtmekanism. Och då vill man veta exakt vad det är som händer i en hjärnbana. Och då vill man ju ha stor stabilitet i den försöksgruppen man har. Det gör ju inte att man kan ta data från det och tala om hur det ser ut i mänskligheten på det. Det misstaget görs ofta särskilt i populär litteratur.
Mm. Så, men samtidigt så när det gäller graviditeter, den rädslan behöver man inte ha om det gäller försöksdjur, till exempel möss. Men där har man också valt ut hannar snarare än honor. Vi pratade, Carina och jag, tidigare om när det gäller den tidiga sömnmedelsforskningen som enbart gjorde på, först på mushannar så att säga, vilket gjorde att man hamnade helt fel i doseringen när det gäller kvinnor.
Jag håller med dig. Det finns alltså, historiskt så finns det väldigt tydligt en snedvridning i hur man har utfört läkemedelsforskning. Men jag skulle vilja påstå att sen 10, 15, 20 år tillbaka så är detta inte sant längre, därför att myndigheterna, alltså FDA och EMA, ställer idag krav på ett helt annat sätt. Mm. Att man har både dos- och biverkansdata från båda kön.
Från båda kön.
Men det är ju så nyligen. 15-20 år tillbaka.
Ja, men det är ändå det på väg åt rätt
håll. Ja, det är fantastiskt, men det är fortfarande... Ja,
men är det så här, är mannen så jäkla stabil hormonellt? Diamantis, du fnissar.
Jag tycker det är mer intressant varför har du inte... Så inom kinesisk medicin har årtusen har man haft kvinnan då i centrum. Man går tillbaka och förstår varför. Det är just för under den tiden när det fanns mycket kungadömen och inte ett land, Kina, och mycket konflikter, mycket krig, då var man tvungen att se till då att kvinnan var frisk så kunde ha starka avkommor, starka barn.
Hon var avelsdjur.
Älskt!
Men det är därifrån också en stark familj kommer. Det är jätteviktigt att ha då kvinnan som grundad och stark för att se den också. Hon är på något sätt pelaren, en av de pelarna då, de två pelarna i familjen. Och där ser man också att inom kinesisk medicin har otroligt mycket visdom och insikter kring just varför alla de olika typerna av symptomen, hormonella relaterade symptomen, händer och varför. Och man har utvecklat dels en förklaringsmodell där man trots allt använder sig av metaforer, men också väldigt bra behandlingsstrategier. Mm. Det finns möjlighet till att hjälpa, till att skapa förutsättningar som jag brukar kalla det för att man ska må bra i sin cykel till exempel. Mm. Mm. Och det är väl dokumenterat också. Nu kommer det också mer och mer då studier från den delen av världen, från den typen av medicinsk modell som visar då att man inte behöver kanske ta bort hela cykeln med p-piller bara för att man har ont. Mm. Trots att det kan vara ett alternativ.
Mm. Jag menar, skräpmaten gör ju sitt till för den manliga hormonerna, till exempel när levern engageras i mycket skräpmat så äter den snabbare igenom det testosteronet man har. Så man får alltså lägre testosteron av att äta fel mat.
Stress.
Så det finns alltså massor av olika faktorer som påverkar både män och kvinnor. Mm.
Om man tittar då, Diamantis, du berättade att det är fler kvinnor som kommer till dig. Rent allmänt när det gäller den så att säga publika vården så visar Folkhälsomyndigheten att fler kvinnor än män vill söka hjälp för till exempel magbesvär och psykisk, att man mår dåligt psykiskt. Mår kvinnor sämre eller är kvinnor mer benägna att söka efter hjälp? Vad tänker du, Katarina?
Ja, inför idag så kikade jag faktiskt på en studie som hade belagt att kvinnor är mer benägna att söka hjälp än män. Det går emot den manliga stereotypen att jag ska vara stark att utföra den här typen av hjälpsökarbeteenden. Mm. Och på en väldigt generell nivå så får man säga också att kvinnor har en tendens att internalisera sina problem lite mer. Att alltså, om livet är jobbigt så får jag ångest och jag liksom tar det, jag bär det inom mig och jag kanske beklagar mig. Medan män, när livet är svårt, tenderar att engagera sig mer i riskbeteenden som att kanske öka alkohol eller röka mer. Så vår ohälsa tar sig olika uttryck ibland beroende på kön. Men det här är liksom på gruppnivå. Mm. Men jag tycker att det har varit väldigt svårt att hitta om det faktiskt är så att kvinnor de facto mår sämre. Det vet jag inte om ni har bättre koll på.
Ja, självrapporterade data har ju en grundläggande svaghet. De är jätteviktiga data att använda, men de har också en grundläggande svaghet i, precis som du säger, att de har en interaktion med den kulturella kontext som de avges i. Och där spelar ju så att myndigheternas roll för detta, den spelar ganska stor roll. För att om vi har den typen av sjukdomar där man talar, vi har till exempel det här förfärliga begreppet psykisk ohälsa, som kan vara allt ifrån att idag mår jag inte så bra ända till liksom tunggung psykiatri.
Schizofreni.
Ja. Ja. Och om man har ett begrepp som har den bredden då, och använder det statistiskt, då har det ingen mening. Mm. Och psykisk ohälsa, snedsträck utbrändhet, snedsträck kroniskt trötthetssyndrom och så vidare. Det måste man ju snabbt komma bort ifrån begreppet psykisk ohälsa och verkligen gå på individnivå för att hjälpa, stötta och förändra, hjälpa till att få förändring för den individen som upplever detta.
Är det bättre diagnoser vi behöver eller mer precisa diagnoser, eller vad tänker du?
Ja, alltså ta fibromyalgi som ligger mig varmt om hjärtat, så var ju resan ifrån en uteslutningsdiagnos till en äkta diagnos där man har ganska god koll på det hela. Det var en lång väg, men det innebar också att gruppen krympte och blev väldigt tydlig, och man fick också mycket bättre specifika behandlingsmetoder eftersom man visste vad det beror. Vägen till bra insatser från sjukvården går alltid i att man har en bättre begreppshantering, att man vet vilken, jag måste veta hur min verktygslåda ser ut för att jag ska kunna möta dig och hjälpa dig.
Bra, ja. Och om man tittar då på skillnader mellan kvinnohälsa och manlig hälsa, så det finns ju en mängd exempel, jag plockade bara ut några. Till exempel en gen som man har hittat som påverkar risken för Alzheimer, APOE4. Den genen är farligare så att säga att ha för kvinnor än män. Könen processar smärta på olika sätt, du har varit inne på det, Martin. Depression, ångest, ätstörningar vanligare hos kvinnor, medan missbruk, autism och ADHD är vanligare diagnoser hos män. Vad är det som driver de här skillnaderna? Alltså genetiskt, socialt, vad tänker ni? Vad är det för grundläggande? Det är ju en jättestor fråga. Egentligen borde vi prata om varje sak för sig. Alltså det är en sån här barbapappa-fråga. Ju mer man kramar den, ju mer sticker den ut åt något annat håll. Vad tänker ni?
Jag tycker det mest intressanta, det är ju den miljön vi växer upp i. Jag tror att den är avgörande. Den miljön att vi har bra grunder, bra början då från början. Att vi känner till då våra benägenheter. Det kan vara väl bra också ifall vi har haft då en förälder. Kanske en morförälder.
Men benägenhet, då menar du det genetiska?
Den genetiska, precis. Mm. Men miljön är avgörande. I vilken typ av miljö? Både då det praktiska, men också det psykologiska. Så vad vi äter, ifall vi tränar som barn, ifall vi har då bra stöd hemifrån och så vidare. Så miljön definitivt, och det är det som jag fokuserar mig på. Genetiken har ju inte förändrats så jättemycket på väldigt, väldigt länge. Men den miljön vi lever i har förändrats jättemycket bara de senaste 50 åren.
Mm. Samtidigt är det ju vissa gener här som är farligare att ha för kvinnor än män. Så det finns ju en tydlig genetisk komponent, tänker jag också.
Precis, och då tänker jag då ytterligare viktigare då att fokusera på bra då miljö, att man lever sunt, så att säga.
Skapa bomull kring genernas uttryck. Martin, arv och miljö, du och jag har pratat om det här många gånger.
Jag svarar som alltid, det är aldrig arv eller miljö, det är alltid arv och miljö.
Tillsammans, ja. Och Katarina?
Ja, jag tycker det är jätteintressant det du säger, att det finns ju bland olika psykiatriska diagnoser en tydlig överrepresentation, alltså att det finns lite inom situationen kvinnliga diagnoser och manliga diagnoser. Antisocial personlighetsstörning till exempel, väldigt få kvinnor som har, väldigt många män. Medan det vi kallade på 80-talet för borderline, som var totalt underbeforskat, ingen visste vad vi skulle göra med de här vansinniga igen inom situationstecken kvinnorna som hade så starka känslor, som man idag, tack och lov, har liksom uppdaterat. Det finns bra behandlingsmodeller för. Men det är väldigt få män som får den diagnosen. Ätstörningar som du var inne på. Så det finns ju en tydlig liksom genuskomponent här. Och jag kan ju inte biologi så bra. Så att jag tänker mer kulturellt och hur vi skapar kön socialt. Att vi kanske är mer tillåtna och uppmuntrade att göra vissa typer av uttryck som man och som kvinna. Som i förlängningen kan ta sig olika, när det blir för mycket och för lite av någonting. När vi är i stark obalans.
Mm. Samtidigt har vi då saker som till exempel autism. Det ska vi ju vara väldigt tydliga med här. Att det finns ju inte en miljökomponent i det.
Nej,
därför att det
absolut.
Har ju skuldbelagts väldigt mycket föräldrar.
Ja, visst.
De har fått höra att de var kalla mammor och
ja,
allting.
Visst. Oh,
så, så vissa av de här
Problemet med autismspektrumsjukdomarna nu är ju det att vi har börjat få in en kulturell komponent i det, därför att vi börjar använda oss av en diagnostik som är alldeles för bred i sin beskrivning.
Nu börjar så att, alltså, låta som Carina här när hon funderar. Ja.
Kvaliteten har sjunkit i, så att säga, i gränslandet mellan det som är, vad ska vi säga, diagnoskriterier och det som är, så att säga, att man har ett lite en del autistiska drag i sitt beteende. Mm. Och det är väldigt viktigt att skilja på det, därför att diagnosen är till för att hälso- och sjukvård och andra källor i samhället ska kunna hjälpa och stödja den individen och dess familj. Medan det allmänna pratet om autistiska drag och sådana där saker, det hör liksom inte hemma i samma, diskussion.
Mm. Så du vill, det är som att skilja på depression som klinisk diagnos och att man är lite ledsen vissa dagar.
Ja, precis.
Den spädviljan.
Mm. Får jag lägga till? Jag tycker att det är viktigt med ett strukturperspektiv här på kvinnor. Att vi bär ofta, rent statistiskt, ett tyngre lass både på jobbet och hemma. Mm. Att vi... Jag tänker framförallt här nu på den boken som kom ut, Allt vi inte ser.
Det osynliga arbetet.
Ja, exakt. Mm. Att vi kvinnor lägger 5 timmar mer i veckan på hushållsarbeten, men 200 timmar mer per år på jobbet, på arbetsuppgifter som inte ingår i ens rollbeskrivning. För att vi är hjälpsamma och lite omtänksamma. Och det är så trevligt när det är god stämning. Och det här blir liksom en hel månad gratis arbete per år, både hemma och på jobbet. Och samtidigt så löper kvinnor 41% ökad risk för stressrelaterad psykisk ohälsa. Mm. Och det här är siffror som kommer från Allt vi inte ser, så påverkas du av det osynliga arbetet hemma och på jobbet, som är skriven av bland annat Ida Östensson, som jag varmt rekommenderar. Mm.
Men om mannen då har varit normen i vården och medicinsk forskning, har kvinnlig fysiologi och kvinnliga liv haft lägre status i vården? Alltså, vi har pratat om det, för att vilja titta på det här måste man ju då erkänna att det finns skillnader. Både i den kvinnliga biologin och kvinnor och mäns liv. Har det haft, varför har det inte tittats på? Har det varit för att det har varit lägre status, eller har det varit för att kvinnor varit osynliggjorda, eller vad har det berott på, de här skillnaderna?
Läser man gamle Freud så får man sig en ganska stark startkurs i genusteori. Det vill säga att konsten att osynliggöra hälften av befolkningen och samtidigt studera den delen av befolkningen och exotisera, skulle jag säga, den delen av befolkningen. Och det har ju varit ett starkt kulturellt, vad ska jag kalla det för, en våt filt över både psykologisk forskning men också över medicinsk forskning under 100 år. Mm. Mm. När vi nu egentligen börjar bli fria av det så ska vi ju fira det, och då tycker jag att bästa sättet att fira det är att skaffa mer och bättre kunskap.
Mm. Så Freud har lagt en våt filt över vården?
Han är ett uttryck för
Freud-tänket.
Freud-tänket är ett uttryck för hur man kan göra fel i en fråga.
Ja. Och Diamantis, vad tänker du? Kineserna har ingen Freud. De har lite andra halvgalningar.
många olika, som faktiskt väldigt många män också, så som i andra delar av världen, som har drivit den här frågan. Och där har också väldigt påverkat av filosofin och buddhismen till exempel. Så det här med jämlikhet och jämställdhet har varit lyfts också inom medicinen på ett annat sätt. Och återigen tillbaka just till kvinnan, så att hon var i centrum. Vi ser det lite på annorlunda sätt inom kinesisk medicin. Och jag tror just därför att ett integrerade på tillsammans med västerländsk skulle faktiskt generera bra många fler svar. Mm. kanske inte bara på ett biologiskt plan, men också på ett annat. För vi pratar ju då om yin och yang. Och att kvinnan är mer yin och man är mer yang. Mm. Och då menas att kvinnan som är mer yin är att det finns en större benägenhet på grund av just den här olikheten. Att kvinnor, ifall man pushar sig själv för mycket, att man kan få då symptom. Och det här är inte då alla. Återigen, vi har olika konstitutioner. Men vad jag ser att det finns en form av benägenhet för kvinnor, och därav har jag också då 95% av alla kvinnor kommer till mig på så sätt, för att i den här psykologiska prestationen så har också kortisonnivåerna och stresshormonen så mycket högre. Så vi behöver då tippa över, vara mer här och nu. Just de här höga kortisonnivåerna kommer påverka hela den andra då hormonerna, och just på grund av menstruationscykeln så är man i mer benägenhet att en form av rubbning kommer då uttrycka sig mycket tidigare än vad det kommer göra då hos män.
Men då kan man väl nästan säga att det handlar egentligen inte om vad du gör, utan hur du mår. Och att kvinnor är mer sårbara för stress enligt den här kinesiska.
Tack.
Det är de i råttförsök också. Råtthonor är mer sårbara för stress, vilket är intressant. Martin?
Min erfarenhet av kinesisk medicin eller kinesisk kultur omkring detta, den är liksom raka motsatsen. Jag har ju min tidigare medarbetare som har gjort stora undersökningar omkring smärta och dysmenorré, alltså menstruationssmärta. Och hans vittnesmål om hur mottagandet inom den kinesiska kulturen var för hans intresse för detta forskningsområde är som att åka tillbaka till 10-talet i Sverige. Alltså det var helt förödande kritik bara för att han valde det forskningsområdet som man. Så att jag är inte alls lika, så att säga, förlåtande för den typen av referenser till en tradition som faktiskt inte är definierad.
Men det kanske är så att det är skillnad på en kinesisk tradition och Kina som samhälle idag under en ganska hård diktatur med vissa. Kan det vara så?
Mycket möjligt.
Och det jag var inne på tidigare är att jag tycker det har saknats ett kvinnligt öga, ett kvinnliga perspektiv. Och jag tror män kan absolut vara intresserade av kvinnofrågor och driva de frågorna, till exempel forskningsmässigt. Men historiskt så har det tyvärr inte skett. Och ett klockrent exempel på varför kvinnor har saknats bakom forskarspakarna är till exempel gynstolen, en manlig uppfinning som underlättar för den manliga läkaren att ha god uppsikt medan barnet kommer ut. Men är försvårande för kvinnor att föda genomföra naturliga födslar. Och hade det varit fler kvinnor representerade, kunde berätta och bedriva och lyfta de här typiskt kvinnliga upplevelserna, så tror jag inte att lika många kvinnor hade behövt genomlida att föda i gynstol.
Gynstol, underbar grej. Jag tänker på alla de här stackars drottningarna som behövt ligga i såna där för att föda ett barn som alla kunde stå och titta på, att det verkligen kom ur den stackars drottningen. Fruktansvärt, och det leder mig då osökt in på förlossningsvården. För det är så unik kvinnlig erfarenhet. Och samtidigt väldigt intressant, jag har varit intresserad i medtech-företag som håller på med, alltså vi är ju ganska utvecklade när det gäller barnets hälsa under förlossningen. Vi har de här CTG-mätningarna och så vidare, den här lilla knoppen som sitter i, eller lilla elektroden som sitter in i barnets huvud. Men när det gäller att övervaka mammans hälsa under förlossningen så har skett väldigt få teknologiska landvinningar, vilket är väldigt intressant.
Ändå har vi ju gått ifrån att 20% av kvinnorna dog till att nästan ingen gör det.
Det får vi säga.
Det har hänt en del på området, vill jag hävda.
Ja, det har hänt en del.
Men det kan man ju också förvänta sig. Ja. Alltså det skulle ju vara oacceptabelt att vi bara fortsätter vårt samhälle. Så jag tycker att absolut, jättebra, fin, tack. Men vi kan väl ändå förvänta oss att inte typ 1 av 5 eller 1 av 10 kvinnor som föder får förlossningsdepression.
Det är fortfarande. Men jag skulle vilja prata om själva förlossningsvården. För att mycket när det gäller vård så säger man, vi kan inte planera, det är så jobbigt. Men här är det mest förutsägbara som finns. Om x antal månader kommer y antal barn att komma ut. Och kommer behöva någon slags omsorg. Martin, du som håller på mycket med sjukvård, hur kan man misslyckas med denna planering? Vi 5 här inne skulle ju kunna fixa det, känner jag.
Sjukvården arbetar enligt ett preindustriellt mönster. Det vill säga man använder inte den kunskapen som finns. Man använder den kunskap som finns i rummet, men man använder inte sig utav den kunskapen som vi har om just förutsägelse och planering på det sättet som vi diskuterar. Och när sjukvården blir klämd, då klämmer man på alla ställen där man kan spara. Och eftersom man har dåliga mätdata, så till exempel utfallsmått på hur det går för patienter, så klämmer man där man kan. Man räknar antalet gånger man träffar en patient, vilket är ett dumt mått. Man mäter vad man kan se och inte det man inte ser. Och det gör det alltså att vi får ständiga obalanser i sjukvården. Och då drabbar det framförallt de delarna av sjukvården där friska människor rör sig, till exempel i graviditet, förlossning.
Intressant. Det här är ju fullständigt otänkbart ändå för, som Katarina säger, det är ju ett civiliserat samhälle måste ta hand om födande kvinnor väl. Det känns som någon sån här basmått på civilisation. Och vi har alla skräckhistorier, vet en professor i gynekologi som jag arbetat med, när hans dotter, han satt på ett möte, jag var med på, dirigerade dottern runt till olika förlossningskliniker i Sverige, där han fick ringa upp klinikcheferna för att hjälpa henne att komma in. Till slut fick hon åka till Sundsvall, 30 mil bort. Då känner man, nej, man ska inte behöva ha en pappa som är professor i gynekologi för att få föda sitt barn. Och vårdtiderna vid förlossningen kortas. En vecka när jag födde mitt första barn mot, och jag såg bara på de 5 åren, det är 1,8 dagar. Stor andel drabbas av depressioner efter förlossningen, 8-15%. Och vi ligger i toppen internationellt för allvarliga bäckenbottenbristningar som inte upptäcks på grund av att man skickar hem folk tidigt. Vad tänker ni om det här?
Dålig kvalitet
det man
på vården.
Vår personliga upplevelse när vår dotter kom, det var fantastiskt. Vi var jättenöjda.
Ja.
Det var superprofessionellt. Så otroligt tacksamma för att vi har den vården. Med det sagt så tror jag att det finns definitivt utrymme för förbättringar. Och vi måste ta mer på allvar och mer resurser måste läggas. Just när det kommer till mödravård och innan och efter och under såklart.
Men vad tänker du om det Martin säger, att man drar när det är kris i vården drar man ner där man tycker, men det här är friska människor?
Mm. Jag tror definitivt att det är på det viset. Men det kan inte rättfärdiga tyvärr då ett beteende. Vi måste ställa då större krav och då, nu kommer vi in då politiskt, men definitivt att det måste bli bättre än vad det är.
Ja. Så det är ett typexempel på att man inte använder tillgänglig kunskap om man talar till exempel om bristningar. Vad är det man behöver veta? Jo, för det första behöver man leta efter det. För det andra måste man systematiskt använda sig av metoder som minskar risken för bristningar. Man kan inte ha bråttom och driva på med kemiska medel för att få det att gå undan med graviditeten, därför hinner inte mjukdelarna med. Så att
där går du in på något jätteviktigt, för att man har så bråttom i vården.
Det är ett par saker som är så att säga bara grundläggande kunskap som man inte tillämpar. Mm. Och det är oacceptabelt.
Men det är ju också för att idag har man en genomflödeshastighet på de här förlossningarna. Och första gångs föderskor tar längre tid på sig oftast. Men att man lite lättare sätter in de här oxytocindroppen som driver på förlossningen och driver på mot mjukdelarna som inte hunnit stretcha. Och det skulle kunna vara en förklaring till de här bristningarna också. Så bråttom, ont om pengar.
Jag skulle säga att normerna är också ett problem här. Att jag tycker att det finns en uppfattning om att ja, men du har ju fött ett barn. Hur förväntar du att du ska må efteråt? Om man säger att det gör ont eller jag känner mig alldeles traumatiserad här. Jag trodde jag skulle dö och etc, etc. Och jag har en vän, hon var med om en levatorskada som är svårt att upptäcka efter sitt första barn. Hon är också yogalärare, så hon känner sin kropp väldigt bra.
Du får berätta vad det är för typ av skada.
Åh, det kanske jag kan. Ja. Det är en muskel som inte är synlig, utan man kanske, nu jag kan ha fel här, men jag tror det är en muskel som inte är synlig, så det är framförallt en funktionsnedsättning man märker av det på. Och att göra knipövningar kan ha direkt motsatt effekt,
att det blir att värre. Det.
Och det här är ny kunskap. Mm. Och som min då vän sa, om jag hade blivit av med en hälsena så hade jag fått betydligt bättre vård. Samtidigt så har kvinnor fått barn i exakt alla tider. Hur kan vi veta så lite? Hur kan det vara ny kunskap? Mm. Hur kan jag blivit så missad i vården? Och det tycker jag sätter fingret på hela det här avsnittet med kvinnohälsa. Att det anses vara så komplicerat, eller vi ska liksom inte lägga pengar på det här, eller det är inte intressant, eller kvinnor klarar sig alltid ändå. Och som Martin så riktigt var inne på, att man stramar åt där det är friska individer. Men vad blir det för konsekvenser? Det skapar ju väldigt mycket ohälsa och lidande. Och ibland livslånga men för hälften av befolkningen. Jag tycker det är helt galet.
För mig så är det uppenbart att det är bara med rationell kunskap, det vill säga när man systematiskt går igenom hur man ska göra, som vi kan komma framåt på området. Ett av de problemen vi har med just förlossningsvården är ju att vi har en väldigt stark muntlig intern kulturtradition, vilket gör att du kan till exempel gå till olika avdelningar och hitta ganska olika vårdrutiner. Det vill säga, man har inte så att säga en gemensam mellanprofessionell överenskommelse om vad som är bästa möjliga vård. Det gör ju att jag är inte alls lika, eller rätt sagt, jag är väldigt kritisk mot hur man driver utvecklingsområdet förlossningsvård.
Och det här beror ju också på att man inte har ägnat forskningstid åt detta och kunskapsöverföring. Därför man har tänkt att det handlar om friska kvinnor.
Och jag skulle också säga att det handlar om, sjukhus är ju väldigt hierarkiskt organiserade. Ja. Och just kring förlossningar så sitter barnmorskan på en enorm erfarenhet, en enorm kunskap. Men där barnmorskor kanske inte alltid prioriteras på det sättet som, eller att deras kunskap inte får nå fram på det sättet som skulle kunna behövas i många av de normala fallen av liksom friska födslar.
Mm. Det där är en stor egen diskussion. Mm. Vi får komma tillbaka till det. Jag tänkte ta avslutningsvis här en vård, för första medicinsk forskning och vård, både kroppslig och själslig, och behandlingar som tar kvinnors liv, kvinnors fysiologi, kvinnors arv, kvinnors erfarenheter på allvar. Hur kan den se ut?
Jag kan börja med förlossningsvården. Mm. Nej, men jag tycker själv att när jag blev mamma, jag blev förvånad över antalet broschyrer jag fick i min hand om att inte skaka min bebis när jag blir frustrerad. Alltså att undvika shaken baby syndrom, vilket är jätteviktigt. Men jag tror inte det är mega vanligt, även om det är väldigt farligt. En broschyr hade gärna fått handla om basal psykoedukation. Vad händer när man har sömnbrist? Vad händer i en partnerrelation när en plötsligt blir väldigt behövande och den andra ska ta hand om och steppa upp? Hur kan man kommunicera när ens känslor far åt alla håll? Så att bara väldigt enkla saker. Hur man påverkas av sömnbrist, hur man reglerar sina egna känslor. Vad är det för bra grundläggande rutiner att hålla i för att liksom få en bra start på familjeprojektet. Mm. Och det har faktiskt börjat komma nu. Bara sista åren har jag sett flera såna här föräldrastödsappar med psykologstöd.
Bra konkret tips. Mm. Diamantis?
Om vi fortsätter på samma spår så brukar jag då ta emot både mannen och kvinnan, de som kommer med fertilitetsutmaningar. Och då väldigt tydligt mannen, att när då ni kommer hem efter förlossningen, att det är ditt ansvar städa, handla, laga mat och så vidare. Jätteviktigt med återhämtningen för kvinnan efter då förlossningen. Och vi har någonting som heter inom kinesisk medicin 40 dagar för 40 år. Och då vad vi ser det som att återhämtar sig inte kvinnan på rätt sätt eller får förutsättningen under de här 40 dagarna, så kan då olika typer av obalanser följa med henne då under 40 år.
Det är barnets puerperium, det är de här 6 magiska veckorna. Det är precis den tiden. Ja.
Precis. Och det är jätteviktigt också för anknytningen. Det är jätteviktigt för att hon ska bli stark igen. Och där är också inblandad en väldigt näringsrik kost med mycket sömn, så gott det går såklart, avslappning och så vidare. Så till alla männen, där måste vi steppa upp och hjälpa till. Och att få 10 dagar ledigt kan låta som ett privilegium ifall man bor i Asien.
Men återigen, jag ska säga, i Afrika så är det självklart att en kvinna får ligga ner ett antal veckor. Precis. Men då är det andra kvinnor som hjälper henne.
Ja.
Och här har vi ju inte det, så det är en ny roll för mannen. Den vårdande, lyftande kan man säga kring detta.
Men jättebra att du tog upp det, för systerskapet där är också någonstans då vänner och bekanta. Man kanske inte behöver ännu en body, 39:e body. Man kanske behöver att någon kommer hem och städar eller bara lagar mat och så vidare.
Ja, bra till konkret. Martin? Mm.
I det här friska ifrågasättandet av nuvarande förlossningsvård så är det ändå otroligt viktigt att inte ge upp den rationella kunskapen runt omkring det. finns väldigt trenddrivna olika idéer runt omkring detta. Bara genom min egen resa tillsammans med hustru så har vi
och
fyrabarnspappa så har man ju varit med om när man begick ett lagbrott och man inte tillät att barnen skulle få silvernitratdroppar i ögonen för, på grund av gonorrerisk. Till att man skulle göra alla sina barn till knarkare om mamman fick smärtlindring. Till att om man tog smärtlindring och på något sätt så skulle förlossningen bli onaturligt. Alltså det fanns så mycket trender och i med då forskarspråk så kallar man det då för skitprat runt omkring det här med förlossning. Alltså det grundläggande att föda ett friskt barn och att behålla en frisk mamma, det är liksom det som är grundidén med det hela, så att allt det här andra vi pratar om kan komma till skott.
Så du efterlyser mer forskning kring detta så vi har data och kan fatta kloka beslut?
Jag efterlyser en debatt som inte bara tar avstånd ifrån det som bra och välorganiserad vård ändå har åstadkommit över de sista 100 åren.
Ja, klok poäng. Okej, det här blev ett eldfängt samtal, men det är stora och viktiga frågor. Och då har vi ytterligare, du har talat Martin om att det är fantastiskt att mödra- och spädbarnsdödligheten har gått ner också, vilket vi också ska nämna i detta. Och en annan sak som jag kommer att tänka på, jag jobbade som sjukvårdsbiträde extra när jag slutade skolan. Och då fanns det ett uttryck som heter SVBK- sveda, värk och brännkärring, ett fantastiskt uttryck som var något som man skrev i journalerna när kvinnor kom med diffusa värksyndrom. Typ ganska nedsättande. Och idag har vi börjat då förstå att det här är en mängd diagnoser. Prata om fibromyalgi, Martin, endometrios, depression, det var belastningsskador, det var PMS, allt möjligt. Och det här var i början av 80-talet. Så att, jag menar, det har hänt mycket också, man måste komma ihåg det. Vi är inte framme, men vi är på väg.
Du glömmer en väldigt viktig sak. Och det är alltså att kvinnor i socialt underordnad ställning kommer till en patriarkal sjukvård. Har svårt att uttrycka olika typer av symptom och var mer fokuserad på lidandet än själva orsaken, vilken den teknokratiska sjukvården var. Den medvetenheten om den orsakskedjan till varför SVBK kom till har också gjort att det numera, så att säga, det talar man inte om längre. Men problematiken är kvar till en del. Till exempel i ganska många av de här diagnoserna som, så att säga, diskuteras idag, som till exempel inklusive post-covid, inklusive ME och andra typer utav, vad ska jag säga, kroniska trötthetsdiagnoser, utbrändhetsdiagnoser etc. Att eftersom man inte har klara kriterier så menar man olika saker, och när patienter och sjukvården menar olika saker, då blir sjukvården ofta väldigt, vad ska vi säga, tydlig med att det är vi som vet bäst. Och där finns det då anledning att använda sig av de kunskaper. Det har man ju gjort på vissa områden. Vi börjar få ganska hygglig ordning på post-covid. Vi börjar få ganska hygglig ordning på fibromyalgi. Vi börjar få ordning på den här typen av utbrändhetsdiskussion som vi har haft under många år. Men där är vi inte klara.
Då vill jag tacka hälsopanelen. Och vart är ni på väg? Vad ska hända idag med er?
Jag ska hem och fortsätta skapa kurs.
Skapa kurs.
Tillgängliggöra lycka för fler.
Lycka för fler. Martin, vart är du på väg idag?
det bär långt. Jag ska koda en statistisk uppföljning av ett stort patientmaterial.
Dramatiskt.
Jag ska tillbaka till kliniken.
Tack för att ni kom.
Tack så mycket.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Karina, det är ett extremt stort ämne, kvinnohälsa. Ja. Och vi ägnar oss åt det varje vecka här i podden.
Ja.
Och idag hann vi lite
skumma
till.
Skumma på ytan. Men jag är glad att vi har pratat så mycket om förlossningsvården. Ja. För jag tänker lite tvärtom att det är en sån här bas. Alltså man går in och tittar på en kultur. Hur utvecklad är den? Så tycker jag att hur man tar hand om födande kvinnor är så här grund.
Verkligen.
Kriterium för om det är en civiliserad humankultur. Mm. Om man hör om en kultur att man låter kvinnorna föda ute på backen och ingen hjälp med smärtlindring om de behöver det eller psykologiskt stöd eller något, då känner man ju att det här är en skitkultur.
Ja, och det tycker jag var jätteintressant det Martin sa, att hur man just skär mest där det just är friska personer som kom. Och det kan man ju tycka, det låter kanske rimligt och klokt, men inte om man specifikt tittar på förlossningsvården som ju väldigt många kvinnor möter. Och det Katarina sa att det liksom har ökat med förlossningsdepression.
Bristningsskador där Sverige ligger i internationell topp. Statsministern var ju till och med ute och gjorde statsbesök om kvinnliga bristningar för att vi ligger så högt. Ja.
Och den starten man då får i vård. Det är ju liksom där man möter vården på riktigt. Ja. Och så ska det kunna bli så mycket komplikationer och följder av det. Det är ju upprörande, verkligen.
Sen kan man ju säga så här, ska man använda ordet friskt och sjukt? Jag menar, man kan säga att en födande kvinna behöver enormt mycket hjälp och stöd.
Mm.
Så hon är väldigt mycket i behov av stöd. Mm. Och sårbar, skör. Mm. Mm. Inte för att hon är sjuk, men därför att det är det största arbete man gör. Men jag tycker också det är viktigt att säga det att vi vet ju samtidigt hur många underbara barnmorskor och förlossningsläkare som finns ute i vården och ger så mycket stöd och pepp, så det kanske vi bara måste liksom skjuta in.
Vi vill att ni,
tack för det ni gör.
Barnmorskor, vi vill att ni ska ha en bra arbetsmiljö.
Ja, det vill vi. Och förlossningsläkare och anestesiläkare och alla som är verksamma, undersköterskor som är verksamma i förlossningsvården. Mm. Så helt rätt.
Mm.
Tack för att du har lyssnat idag. Har du tankar om detta eller annat, hör av dig till oss.
Får gärna följa oss på Instagram där vi heter halsrevolutionen_podcast. Vi har också en gmail-adress där vi svarar regelbundet men inte liksom snabbt. Och adressen dit är halsrevolutionen_podcast@gmail.com.
Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.